Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Varmt, varmt välkomna till avsnitt 247 utav Svenska FBL-podden. Nu har vi snart tredje landslagsuppehållet i ryggen och vi kan börja blicka framåt. Nu är det inte landslagsuppehåll längre förrän vårkanten. Och det känns oerhört skönt om jag får säga det själv. Vi går in i en oerhört intensiv fantasyperiod och Gameweeksen kommer dugga tätt här i december. Det finns möjligheter att klättra rejält i ranken och det behöver vi nog alla göra. Vi ska förbereda oss inför Gameweek 13 och vi spelar in tisdagen den 21 november. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska kolla in i våra byggen. Det gjorde vi förra veckan, men vi ska kolla lite mer på planerna kring byten inför Gameweek 13. Vi kommer med veckans punkter där vi ska prata en landslagsgenomgång. Det är en hel del flaggor, men hur många av dem är faktiskt någonting att oroa sig över. Sen så ska vi kolla på statistik och spelarstatistik. Och snarare än att kolla över hela säsongen kommer vi kolla senaste 6 game weeks så att man kan se lite trender och form där. Vi kommer med veckans rekommendationer, har en kaptensdiskussion för Gameweek 13 och vi ska avsluta med era lyssnarfrågor som vanligt. Fredrik kan inte vara med oss idag, men Stefan, du är här och taggad att prata fantasy.
Ja, men det är jag. Det är alltid tråkigt när de här landslagsuppehållen kommer, tycker jag. Så att det är kul att det är bara några dagar kvar tills vi sparkar igång. Jag ska dessutom iväg på ett litet event med polare och se City Liverpool bland annat på lördag. Så det blir jäkligt kul.
Ja, härligt. Och har man en overall rank på runt 2,4 miljoner och går in i den här intensiva perioden, då är det, hoppas man att det är många som kommer att hålla på och missa game weeks och deadlines och så här när det går riktigt tight med midweek-omgångar lite titt som tätt också.
Ja, nej, jag får ju hoppas att jag kan kliva ur julperioden med en bättre rank än så här. Allt annat vore väl under all kritik, kan jag tycka.
Ja, vi ska inte nörda ner oss allt för mycket i hur många poäng du tog i Game Week 12 som känns som en evighet sen. Utan vi mer försöka kolla lite om du har några planer vad du ska göra med dina två fria byten. Precis innan vi slog på rec här behöver vi prata om det. Man skulle gärna vilja rulla till och så man får tre fria till nästa vecka, eller hur?
Ja, antingen det eller så. Jag sitter med fyra flaggor. Jag har även Alvarez och Guardiol som jag inte är liksom 100 säker på att de kommer starta. Så att ja, jag vill både spara bytet och eller spara upp ett till byte och kanske behöva göra två byten. Så vi får se hur det landar. Det kommer nog vara en sån game week där jag kommer ta beslut väldigt kort in på deadline som det känns just nu.
Men hur går tankarna då? Du nämner det att jag gissar att du inte kommer bränna bytet. Och fyra flaggor säger du, vad är det för flaggor vi pratar om då?
Är det ju Bowen och Haaland, Udogi och Botman som är flaggorna. Haaland är jag väl inte jätteorolig för. Bowen är väl lite speciell där för att han har jäkligt fina matcher och jag vill gärna ha honom i bygget. Men är han borta ett tag då ryker han nog. För det är en smidig väg till Saka för egen del där. Så att, ja nej, det är väl lite så tankarna går. Men den som ligger allra risigast till är nog Julian Alvarez. Och jag hade gärna tagit mig till Watkins, men det kommer bli svårt. Så Solanke är definitivt ett alternativ jag kollar på forwardsidan.
Ja, jag gissar att det inte kommer att vara några transfer som trycks av nu i veckan, utan vi väntar presskonferenser på fredag och kanske till och med team leaks på lördagen.
Ja, nej, jag är lite sur här för Watkins gick upp igår och det ser ut som att Solanke går upp i kväll. Men jag får helt enkelt bara ta det för att jag behöver informationen och veta vem jag ska byta ut och vem jag ska byta in.
Yes. Ja, men för egen del så sitter jag ju också med två fria byten. Och jag hade gärna rullat till tre fria och få tre fria. Men det är som sagt helt omöjligt att göra. Kollar jag i mitt bygge så har jag två flaggor. Och det är Bowen och Haaland som du nämner. Jag känner mig oerhört trygg med att Haaland kommer starta på lördag. Ja, just nu sitter till och med bindan där. Vi kommer komma till en kaptensdiskussion. Men Bowen, ja, men där kommer ju lite uppgifter. Det kom här under tisdagen. Både information om att ja, men det, West Ham förväntar sig att det inte ska vara så allvarligt. Så kom det lite kontra order senare om att det kunde vara en rätt allvarlig skada. De förväntade sig att Bowen kunde vara borta en längre tid. Men fortfarande osäkra källor. Jag förväntar mig att är det så att han är borta en längre tid, att vi kommer få sån information på Mois presskonferens på fredag. Jag tror att det är på fredag den hålls i alla fall. Och jag tror inte det kommer vara massa mind games inför Burnley borta. Däremot kan man ju mycket väl få en så här, ja, vi får se, det blir liksom late fitness test. Då vet man att han liksom kanske missar den här och eventuellt nästa vecka. Och det påverkar lite grann. Jag vet, du tog in Bowen inför förra gameweeken. Jag var ju lite snabbare in på Bowen där. Vilket gör att jag har lite mer uppbyggt värde i honom. Så är det så att han missar en gameweek, ja, men då skulle jag kunna spela till exempel en Cameron Archer den här veckan. Som jag ändå är rätt sugen på att spela hemma mot Bournemouth. Och ändå sitta kvar med Bowen, för som du är inne på, med hans fina matcher har man gärna kvar honom. Jag köpte honom för 7,4 och han är väl prisad 7,7 nu. Så jag har ju till och med råd med en price drop utan att tappa värde på honom. Men som sagt, då jag inte vet några andra byten som jag ska göra, så skulle jag bara kunna plocka ut Bowen och gå på, det finns ju mittfältsalternativ. För egen del så är det väl kanske mot en Mbeumo jag skulle gå. Även om han har Arsenal här i Gameweek 13. Så känns det som en match man skulle kunna leverera i. Och sen så en spelare som jag vill sitta med. Jag har ju pratat om det där att det finns sex mittfältare jag vill ha. Men man har bara fem platser. Och de andra fem, de sitter ju redan där. Så att Bowen skulle kunna ge plats för en Mbeumo. Det skulle ju även frigöra en del pengar. Men då skulle jag skulle uppskatta att få väldigt tydliga besked att Bowen han blir borta här några veckor. För det ska man ha med sig. Jag tror vi nämnde det i något avsnitt tidigare. Att förut här när det har varit de här landslagsuppehållen och man har sagt att han blir borta 2-3 veckor eller sånt där. Då kan det ju ha varit att man missar en eller två matcher i och med de här landslagsuppehållen som kommer in. Men nu i decemberschemat är man borta 2-3 matcher. Ja, men då helt plötsligt är det 5-6 gameweeks man kan missa. Och det är inte speciellt aktuellt att sitta kvar med en spelare då. Så det tycker jag man verkligen behöver lyssna in på. Och jag kommer precis som du invänta presskonferenser. Jag ska köpa mig den informationen innan jag trycker av något byte. Det har ju gjorts en hel del byte. Bowen är väl den mest inbytta spelaren. Om jag inte har helt fel för mig ska kolla nu bara för det. Jo, det är den. Och det kan mycket väl vara så att vi får information på fredag att han kommer vara borta ett gäng gameweek. Så att, ja, sånt där är ju rätt trevligt tycker jag. När man själv är en manager som brukar invänta presskonferenser innan man gör byten. Ja, jag vet inte. Jag vet att Fredrik är ju inte med oss nu. Han har ju bara ett fritt byte till skillnad från dig och mig. Men han har ju också bytt in Bowen så att han kommer väl agera där också om vi får information att Bowen är borta. Annars så tror jag han gärna sparar ett byte här. Ja, våra rekommendationer går väl mest att invänta och få mer information. Det är lätt att se, vi kommer se värdeökningar innan fredag. Och värdeförändringar även att spelare sjunker i pris. Men ja, jag vet inte. Jag tycker att det är guld värt att få informationen. Speciellt efter ett sånt här landslagsuppehåll. Vad säger du?
Ja, absolut. Men jag skulle kunna agera på om Bowen är out. Alltså om man får rykten på det. Det hade varit det lättaste för mig. För då hade jag ja, men tryckt in Watkins och Saka i bygget. Alvarez och Bowen ut. Och sen hade jag offrat Trippier för att finansiera det hela. Den minus 4 hade känts väldigt enkel att ta faktiskt. Det blir stökigare om Bowen är liksom så här, men han är nog tillbaka nästa match. Då blir det jäkligt jobbigt vad man ska göra.
Mm. Ja, ja men absolut. Jag kommer att avvakta i alla fall. Yes, vi kan kika in i veckans punkter. Och den första punkten jag skriver ner är en liten landslagsgenomgång. Och jag tänker inte gå igenom att Mohamed Salah gjorde massa mål mot Djibouti och sånt där och försöka läsa form på det. Utan vi kommer till statistik sen och jag ger mer för vad spelarna har gjort i Premier League än vad de har gjort i sina landslag. Däremot så har vi dels en del matcher nu som gör att spelare kommer komma tillbaka sent. Och sen så framförallt har vi en hel del flaggor. Jag tänkte vi kunde gå igenom lite av dem och vad vi tror. Och det blir ju en hel del spekulationer. Och vi kommer få mer info i presskonferenser. Men jag tycker ändå att det finns intresse att lite prata kring alla de här flaggorna och så. Dels har vi det du pratade om, Alvarez. Vi har ju en stor match här i natt klockan 13:30 svensk tid. Brasilien som möter Argentina. Och Brasilien har ju inte gjort ett superkval. Ligger de femma i gruppen tror jag. Och har lag som Paraguay och Chile bakom sig som ändå kan ställa till det för dem. Så att det ska väl spelas bästa lag i sig. Och det har väl mycket att göra med den här tidiga lördagsmatchen mellan City och Liverpool. Det är flera spelare involverade där. Ja, vi gissar väl att de här spelarna som spelar i Liverpool och City kommer spela den här matchen och få sina minuter och kommer tillbaka sent. Vi har sett, nu pratar jag Brasilien och Argentina, men detsamma gäller ju Uruguay som också spelar i natt och en Darwin Núñez som tidigare har vilats när han kommit tillbaka från landslagsuppehåll och sådär. Vad är din känsla kring de här sydamerikanska spelarna?
Nej, jag tror att det blir tajt med tanke på att det är tidiga matchen på lördag. Sen är det ju liksom en stor match. Så. Men jag tror väl någonstans att Klopp kommer resonera att det är bättre att ha fräscha spelare att börja med. Och sen kasta in Darwin till exempel. Och för Citys del så tror jag väl att det är kanske mest Julian Alvarez där som berörs. Och det finns ju alternativ. Nu tror jag väl inte De Bruyne är riktigt tillbaka än. Men det känns som att City har möjligheter att stå över Alvarez också. Jag är orolig för de spelarna som är iväg och spelar den matchen.
Ja. Kollar vi på skador och flaggor och sånt där. Så vi har fått en fråga från Johan Sjögren som undrar vad vi tror om alla skavanker efter landslagsmatcherna. Kollar vi på Manchester City så vi har redan nämnt gulflaggen på Haaland. Jag sa det att jag förväntar mig att han är fit här till Liverpool. Hur känner du, Stefan?
Ja, jag tror också det. Norge hade väl ingenting att spela för i sista matchen heller. Skottland var väl redan klara.
Ja.
Så att jag tror att det var en försiktighetsåtgärd faktiskt.
Mm. Det kom en del sådana kommentarer också såg jag. Så att jag är inte alls speciellt orolig där. Och det är en match som Pep verkligen kommer vilja få utan till spel. Det är även en gul flagg på Ederson, apropå Brasilien. Han är ju i Manchester och inte i Sydamerika. En fotskada pratas det om. Men det är väl så att Ederson har tappat den där första platsen till Alisson i landslaget. Och jag tror att Ederson också kommer vara fit och starta. Här däremot så tror jag att både kopplat till Haaland och Ederson så tror jag inte vi kommer få några klara besked från Pep i någon presskonferens. Den här kommer nog vara dimridåer och allting. Är du med mig på den eller?
Ja, det kan absolut vara så.
När vi ändå är inne och pratar City-Liverpool så kom det information här från Liverpool-läger att Robertson, hans återhämtning från skada går väldigt, väldigt bra eller bättre än förväntat. Så att det är väl någonting man kan ha med sig i med alla vi som sitter kvar med Tsimikas om det är så att man kanske kommer behöva ha någon plan här. Men Det är ingenting man behöver agera på nu, men det är någonting man behöver följa här framåt. Och precis som när man har varit borta en längre tid så brukar vi rekommendera att ja, men ta det bara lugnt. Det bör vara så att vi ser Robertson tillbaka. Dels kommer det komma en massa träningsbilder på Twitter och sånt som läggs ut till höger och vänster. Och sen kommer han förmodligen sitta på bänken i någon match eller göra någon match med B-laget eller sådär. Så att jag tänker inte att man behöver agera på det förrän vi ser mer tydligt att han faktiskt är tillbaka.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, det är nog smart.
En flagga på en spelare som sitter i ganska många byggen som man skulle kunna agera tidigt på, som jag känner, det är Mitoma i Brighton. Det känns väldigt troligt att han ska missa matchen mot Forest. Det har kommit en hel del rapporter om det. Och då tycker jag det är ett ganska bra läge då det finns flera mittfältare att röra sig till. Dessutom har jag varit inne på det att vi går in i det här decemberschemat och Brightons tajta matchande kommer påverka, och det finns spelare man kan gå till där det finns mer säker speltid och med bättre spelschema dessutom. Så Mitoma hade jag nog flippat vidare om jag satt där med honom i mitt bygge.
Ja, jag håller helt med.
Newcastle finns ju en hel del att säga om. Det finns väl flaggor både på Alexander Isak och Almiron, men de spelarna ska förväntas vara redo att spela. Och kopplat till Isak kan det vara extra intressant eftersom att vi får info om att en Callum Wilson är skadad och missar mellan 4 och 6 veckor. Och normalt sett så hade det varit någonting som hade gjort mig liksom exalterad och kika mot Isak direkt som ett alternativ. Men vad känner du där, Stefan? Newcastle har ju ett av de mest intensiva spelschemarna här i december. Och dessutom är Champions League-matcher som betyder väldigt mycket för dem. Inte kommer Isak spela liksom 2-3 gånger i veckan, utan det måste roteras på honom kopplat till hans skadeproblematik trots att Wilson är borta.
Ja, jag tror det. Jag håller koll på liksom på honom och ser utvecklingen, men det är ingen som jag hoppar på trots nyheterna om Wilson. Men liksom Wilson missar hela julschemat, så att om det verkar som att Isak liksom är 100% och kan spela var tredje dag, ja, men då kan jag ändra uppfattning. Men jag har samma tanke som dig här initialt. Att jag håller kik på situationen, men agerar inte på det.
Nej, och jag är lite orolig där. Dessutom tycker jag att Newcastle har sett ut som att de har gått lite på knäna här på senare tid. Och det är väl också någonting som gör att jag hoppar inte dit det första jag gör.
Nej, det är en rejäl skadelista dessutom. Ja.
Positivt då, fast kanske negativt för ganska många FBL-människor, det är ju att Botman tydligen har också, precis som Robertson, återhämtat sig väl, och det verkar nu som att han ska kunna undvika operation. Då är det ju många som har gått till Lascelles och en billig försvarare. Lascelles har gjort det väldigt bra. Däremot har jag ingen tvekan på att Botman ska rätt in i detta Newcastle så fort han är tillbaka. Och då bör det väl vara på Lascelles plats oavsett hur bra han har gjort det, tänker jag.
Ja, jag kan ju i och för sig se en situation där de spelar varannan match. Om inte liksom Bottmans knä håller för att spela var tredje dag också initialt. Så att, jag kan nog se rotation på den platsen med tanke på hur många matcher de har. Men vi får se. Det jag läste om Bottman var väl att han har tränat. Om han inte får en setback då kan han undvika operationen. Det verkar som att operation inte är helt uteslutet heller.
Nej, det är det inte. Och sitter man där med Lascelles, så precis som jag pratade om Semika, så är det ingenting man behöver liksom skeppa nu. Men man får nog vara beredd på att nu kommer vi komma in i det här tajta schemat. Det kommer helt säkert komma massa nya skador och då kommer de här bytena vara oerhört värdefulla. Så är det så att man sitter med två fria och man liksom börjar känna sig väldigt osäker på Lassell, så man kan göra ett byte till någon gubbe som man känner sig lite tryggare med. Ja, men då kanske det kan vara läge att göra ett byte där. Vi har lite West Ham-nyheter. Vi har ju redan pratat om Bowen. Och vi får se vad som sägs på presskonferensen där. Men även Antonio är skadad. Och där såg jag först att det kom ut liksom rejäla rapporter om att han skulle vara borta upp mot 3 månader med någon rejäl hamstringskada. Sen läste jag några kontraorder på att ja, men det inte skulle vara så jättefarligt. Även här kommer vi säkert få mer information från presskonferens. Men det är inte så många som sitter med Antonio. Men däremot om nu Bowen är hel, så kan vi ju förvänta oss att han kommer få spela en hel del out of position. Det är någonting som han har gjort väldigt bra tidigare. Vi har ju pratat om det där bland annat med Rashford. Att jag vill inte ha han som forward. Jag vill ha han utifrån kanten. För att det är där han gör det tydligt bäst. Men Bowen har ju tidigare fått spela i den här centrala rollen. Vilket han faktiskt har levererat något bättre än sin kantroll. Så det är någonting som kan vara värt att följa ändå, tycker jag.
Yes.
Det kom en del oro kring Son. Nu har han väl inte flaggan kvar. Och han har ju sagt att han är okej. Okay, så att det tror jag inte man behöver vara något orolig för. Sen har vi ditt kära Arsenal, Stefan. Har du någon koll på vad som hände med Martin Ødegaard?
Nej, men senast jag läste så var ändå positiv update och att han eventuellt kan vara redo till återstarten. Mm. Men vi får se, det var ju hjärnskakning han åkte på som han verkar haft lite sviter ifrån. Så han har inte varit med i Norge, fått vila upp sig här. Så att jag tror jag är försiktigt optimistisk till att han kan vara redo när vi kickar igång igen.
Ja. Var det så att Gabriel Jesus åkte iväg med landslaget för Brasilien? Jag såg något om att han tränar med Brasilien.
Ja, det ryktas om att han ska starta ikväll faktiskt. Ja. Så att, eller i natt. Så vi får se. Men han tror jag är ganska fit faktiskt.
Det är ju någonting som jag tror skulle vara positivt för övriga Arsenal-tillgångar. Om man sitter med en Martinelli eller en Saka och sådär, så tror jag att deras offensiv, om både Ødegaard och Jesus kan komma tillbaka, så tror jag att det är positivt för, ja, men för andra offensiva Arsenal-tillgångar som man kanske sitter med.
Garanterat.
Ben White då, han är också flaggad.
Jag har inte hört så mycket där. Jag tycker väl heller inte att det finns någon super fantasyintresse i honom med tanke på hans pris. Så, men jag har ingen update på Ben White.
Nej. Och sen så kan vi väl säga det också till alla som sitter med Raya, att om de undrar varför han är rödflaggad, så är det ju att han är utlånad för Brentford som ni ska möta. Så därför missar han den här matchen. Så att det är väl Ramsdale vi får se mellan stolparna här till helgen i alla fall.
Ja.
Sen har vi ljumskproblem på Aouniyi. Det är inte så många som sitter med honom. Däremot har Forrest ett rätt fint schema just nu. Men han lämnade landslagssamlingen. Och ja, om man nu lockas mot och tar någon pant på honom, så tycker jag att man kan glömma det. Eller det är inte läge att gå dit helt enkelt. Manchester United, ja, men där har vi också en hel del flaggor. Både Höjlund och Eriksen från danskarna lämnade ju. Eriksen definitivt borta. Höjlund skulle kunna eventuellt vara redo för spel här mot Everton i helgen. Men vi får helt enkelt se vad som händer. Dessutom så flög Onana hem från landslaget med någon axelskada. Så vi får se där om han är redo för spel. Eller om vi får se med andra målvakten. Han turken som United värvade in. En annan sak som jag noterar från United-läger är att Luke Shaw ska kunna vara tillbaka i spel här inom kort. Och Får vi se, vi har haft problem att hitta intressanta försvarare. Och kan Luke Shaw komma tillbaka till den form som han har visat tidigare när han var frisk och här under en ganska lång tid, så tycker jag det är av intresse. Och som United Sports så har man väl också någon förhoppning om att få en Luke Shaw ut på vänsterkanten även skulle kunna innebära någonting positivt för Rashford, som inte alls har någon form, men deras samspel har ju sett väldigt bra ut tidigare, och jag vet inte om det bara är jag som försöker famla efter någonting, men det finns någon förhoppning där att kanske Rashford kan komma upp till lite tidigare nivåer som han har nått upp till. Ja, men det är väl ungefär det. Och som sagt, alla de här sakerna så kommer vi få mer information ju närmare helgen vi kommer. Det var väl något annat. Jag tror att även Ferguson som har kämpat med sina skador. Får se, det är en sån spelare som man undrar lite vad karriären ska ta vägen. Men han gick ju också av med någon hamstringskada för Irland här under landslagsuppehållet. Så att han är borta ett tag och ställer till den där för Brighton.
Ja, jag läste att det var typ 50% fler hamstringsskador i år än i fjol. Så det här tajta matchandet som har varit nu med liksom VM mitt i säsong och grejer, det sätter sina spår.
Ja, inte helt oväntat.
Nej.
När vi ska gå in på statistiken, nu har vi kommit in en bit i säsongen. Så innan vi hoppar in i spelstatistiken så tänkte jag att det har spelats 12 game weeks. Det är mer eller mindre en tredjedel av säsongen som är spelad nu, och man kan börja dra lite mer slutsatser. Det spekulerades en del inför säsong att med de här nya riktlinjer kopplat till tilläggstid, att vi kommer se längre matcher. Det kanske också har påverkat skadesituationen, men att det skulle kunna påverka liksom att det blir fler mål och färre nollor. Och det tror jag nästan kan konstatera nu, att det verkligen är så. Och frågan är det liksom en anledning till att nu, som många har gjort, som har gått på med både Salah, Haaland, Son, att lägga mindre pengar i försvaret, eller är det en anledning till att liksom se efter försvarare med ett anfallshot, så att även om nollan ryker så kan man ta poäng där. Vi har ju en del dyra sådana alternativ i Trent och Trippier och så, men det finns även billigare alternativ ner mot Matty Cash och liknande. Jag bara kollar nu efter liksom 12 spelande game weeks den här säsongen, så har det gjorts 370 mål i Premier League. Vid samma tid förra året, alltså efter 12 spelade veckor, hade det gjorts 338 mål. Men det som är ännu tydligare, för det rör sig om ungefär 9% ökning i antal mål. Men kollar man på andel hållna nollor så har det hållits 51 nollor den här säsongen. Och förra säsongen så hade det hållits 68 nollor. Och det är en dipp på nästan 31%. Stefan, tror du att vi kan dra de här liksom slutsatserna redan nu? Eller tror du det är någonting som kan ändras liksom under säsong? Jag känner mig ganska trygg med att vi kommer summera den här säsongen med färre hållna nollor och fler gjorda mål.
Ja, nej, det tror jag också. Sen är väl liksom mitt kära Arsenal raka motsatsen till den där statistiken. Vi har ju skapat ju mindre chanser i år än vad vi gjorde i fjol och är tajtare bakåt än vad vi var i fjol. Så att vi har motsatt utveckling mot den statistiken då, kan man ha med sig.
Samtidigt var ni ju rätt tajta bakåt även förra säsongen. Ni låg ju väldigt bra med i den defensiva statistiken då.
Ja, men jag tror att defensiven är liksom inget uppseendeväckande. Det är väl att offensiva statsen är inte lika bra som i fjol. Men det tror jag har mycket att göra med att fronttrion inte har spelat så mycket tillsammans. Så det går där för lite problem och liknande.
Mm. Ja, jag delar den analysen. Stefan, ska vi gå över till din favoritpunkt och börja prata statistik och kanske kolla de 6 senaste gameweeksen och se om vi kan utläsa någonting formmässigt från spelarna?
Yes, ja, men det gör vi. Vi kör försvarare först. Vi kollar, vi försöker hitta de spelare som levererar på expected goal involvement, förväntade målinblandningar på svenska. Och ja, men backsidan, vi har egentligen bara en back som kan titulera sig premium alternativ, och det är ju fortsatt Kieran Trippier som vi hittar högst upp på listan. 2,4 senaste 6 gameweeksen. Helt okej. Alltså så här, har man lyxen att kunna ha Trippier så är han jäkligt fin. Men som du var inne på lite, Alex, där med att ja, men det kanske inte ens han kanske kan motivera sitt värde. Och att det finns mer att hämta om man trycker in alla pengar offensivt istället. Det är väl lite den avvägningen jag tycker man bör ställa sig när det kommer till försvararna. Sen är det liksom skralt. Vi har ett gäng som på 5 spelare som står ut lite mer från de andra bakom Trippier. Det är Luka Ding, vår gamla poddfavorit. Pedro Porro i Spurs. Trent Alexander-Arnold har faktiskt letat sig upp här på fjärde plats på listan. Inte fått någon utdelning för sina stats, men han har i alla fall spottat upp sig underliggande. Sen har vi Ait Nouri och Matty Cash, plats 2-6. Och då pratar vi 1,7-1,5 förväntade målinblandningar. Och det är väl okej, men det är inte något så här uppseendeväckande. Jag tycker en spelare som kanske har lite otur nu med tanke på vad som hände i Spurs med liksom avstängningar och skador och så, det är ju Porro som har sett riktigt fin ut enligt mig. Även en väldigt bra bonusspelare. Så han finns det väldigt intresse om Spurs kan liksom, visa att man kan spela utan Van der Ven defensivt och när matcherna blir bättre. Nej, annars, jag vet inte, den här listan, jag tycker att de förtjänar inte ens att nämnas. Jag tycker det är en Saliba på kan väl nämnas med tanke på Arsenals fina matcher. Han kvalar ändå in på en målinblandning på de senaste 6. Han fick utdelningarna senast med målet. 5,4, säker startplats i Arsenal, kanske kan få någon offensiv return. Hyfsat på bonusen. Det känns som en spelare som man kan kika mot.
Framförallt i ett lag med väldigt fina defensiva siffror. Och som sagt, jag tror man köper inte Saliba för hans expected goal involvement. Utan man köper han för att komma in i liksom en säker spelare som spelar mer eller mindre vecka efter vecka i ett riktigt bra Arsenal-försvar. Sen så har han ju det offensiva hotet på fast situationer. Men som jag har varit inne på tidigare, att försöka hitta vilka matcher han ska liksom göra mål. Har man Saliba så är det en spelare man spelar vecka ut och vecka in egentligen, oavsett vad det är för match. För att Arsenal har faktiskt förmågan att hålla nolla mot i stort sett alla lag.
Ja, nej, men jag tycker att han bör nämnas. Sen en spelare som jag kikar lite mot, som liksom, det är en chansning, men det är Reece James. Jag har läst en del, han kvalar in om man kollar på liksom minuter per förväntad målinblandning, där han faktiskt nästan matchar Trippier. Nu är det på ett väldigt liksom litet urval av matcher. Jag tror han har spelat 3 matcher sedan han var tillbaka från skadan. Men de här artiklarna som han själv har varit ute och kommenterat på var ju att så här, men ja, nu är jag faktiskt bra fysisk form. Vi får ju med oss att han var ju borta nästan 2 månader och liksom verkligen byggt upp vad det verkar sin fysik under den tiden. Jag kikar mot honom, och det är inte alls omöjligt att han kommer in i bygget här var det lider i december. Det som talar emot är ju då decemberschemat och det tajta matchandet. Men samtidigt, Chelsea har inget Europaspel, så ja, men får man någon liksom vila på Reece James så kanske inte hela världen, om man kan liksom även få de här 12 poängarna som man är kapabel till, om det vill sig väl. Och jag tycker att Chelseas defensiva statistik, nu släppte de ju mycket mål senast här mot City, men i övrigt så är det helt okej, och jag tycker Chelsea har sett allt bättre ut. Jag tycker Reece James är spännande på backsidan också.
Folk kommer ju börja kolla mot Chelsea tillgångar här nu när spelschemat vänder. Och Reece James har ju hela tiden den här uppsidan. Folk kommer stå där och lockas av att kliva dit. samtidigt som man är orolig med, som du är inne på, ett tajt spelschema. Du nämner att de inte har Europa, däremot så har de ju kvartsfinal i ligacupen mot Newcastle här under december. Så det är ju en midweek där liksom de trycks in ändå. Så att ja, det är jäkligt lurigt, men jag håller med dig, det är en spelare man lockas utav, för man vet att man kan få de här rejäla poängen, och möjligheten till nollor bör vara ganska god här när spelschemat vänder och det är liksom bra matcher, precis som du säger, att Chelsea har levererat liksom bra defensiva stats som lag.
Ja. Ja, och sen är det inte helt omöjligt att till exempel Gusto får den där matchen mot Newcastle i ligacupen. Så att, det skulle kunna vara något sånt, att man har lite flyt med att han vilas i rätt lägen och så också. Men nej, en liten joker i backleken enligt mig. Och när det inte finns jättemycket annat att välja på, kan jag tycka.
Och joker kan det absolut vara. Det gäller nog att ha lite medflyt där. Dels i att han får starta väldigt många ligamatcher. Men också kan jag tänka mig att i så fall man nästan får sitta och hoppas att han ska klara 60 minuter. Att han kanske, för jag tror inte han kommer spela jättemånga 90 minuter om det är så att Pochettino vill starta James i de flesta matcherna, då kanske han får spela där runt 60-65 minuterna, och så länge det går över 60 så kan det ju vara väldigt positivt att han byts ut och sen släpper Chelsea in mål och han får behålla sin nolla. Men är det att det blir de här 58-59 minuterna, då är det oerhört surt, och ja, men där har vi varit förut, man vill inte liksom hamna på fel sida om det där.
Nej, men annars tycker jag inte att det är så jättemycket mer att säga om backarna faktiskt.
Nej, jag skulle egentligen bara vilja stanna upp vid en av spelarna som du nämner i Ait Nouri. Och det är för att han är den billigaste av de här som du ändå nämner. Han spelar out of position i Wolves och har fått liksom en väldigt offensiv roll i vissa matcher. Och ligger på liksom samma, de senaste sex matcherna, expected goal involvement som Trent mer eller mindre. Och då är Trent kanske underpresterat, men eftersom vi har så svårt att hitta försvarsspelare just nu och vi har ganska lite budget att leta oss runt. Ait Nouri går på 4,5 och i den prisklassen är rätt fin. Dessutom har Wolves ett rätt trevligt spelschema nu. Det är Fulham i 13, för vissa Arsenal i 14, men sen är det dubbla hemmamatcher mot Burnley och Forest. Och West Ham i 17 om vi kollar kommande fem. Så att med det schemat så är de, ja, men rankar de i fixture-ticken som femte bästa lag med spelschema. Och ja, jag tycker att det är väl lika bra som något annat alternativ om man ska göra försvarsbyten. Så att Ait Nouri tycker jag ändå finns, man ska ha rimliga förväntningar. Wolves kommer inte hålla supermånga nollor, men en del kommer nog trilla in. Och ja, vad säger du, Ait Nouri?
Ja, absolut. Ja, alltså, det är en priskategori som lockar. För det finns verkligen inte så mycket. Och de som startade på 4-5 och har blivit populära, de ligger på 4-6, 4-7, kanske till och med mer idag. Så att, om det är tajt med budget, ja. Sen vet jag inte om du har koll om, liksom, för Neto är på väg tillbaka. Jag vet inte om Ait Nouri har spelat på hans plats lite här på slutet och att det är därför hans stats är lite boostade.
Jo, det är klart att de blir det. Men jag tror att han kan få lite speltid i sån position ändå i ett tajt schema. Och spelare som kommer tillbaka från skador. Och annars att han kommer tillbaka lite i banan, så vet vi att Wolves har spelat en del med liksom rätt offensiva ytterbackar också. Så att jag ser inte det som ett jätteproblem samtidigt. Och som sagt, man ska ha sunda förväntningar kring en spelare som Ait Nouri, men jämför honom med liksom övriga 4,5 alternativ. Ja, men jag kollar på mitt eget lag och säger så här, ja, men kommer behöva byta ut Tsimikas liksom när Robertson kommer tillbaka förmodligen, och då behöver jag hitta någon spelare i den priskategorin, för jag har inte massa pengar på banken. Jag sitter med en Mark Guay i Crystal Palace. Deras spelschema vänder nu här ganska snart. Han kostar också 4,5. Och jag letar där omkring och jag hittar absolut ingenting. Vad jag ska, liksom, vart jag ska gå. Ja, Ait Nouri, skulle han kunna ta en plats i mitt bygge? Ja, det skulle han kunna göra. Sen så är det en spelare som jag kanske inte förväntar mig att starta vecka efter vecka. Men som kan gå in och göra en roll liksom, när Wolves har en helt okej match.
Yes, ska vi gå vidare på mittfältarna?
Absolut.
Yes, här är det ju mer intressant med tanke på det läget som är på ja, men just nu där många letar efter ett mittfältspelare. Och ja, men, hör och häpna, vem hittar vi högst upp om inte Mbeumo? Trumfar till och med Salah, det är ettan och tvåan där. I statistiken 5,3 och 4,7 och de är faktiskt klart före övriga spelare på listan. Så att det tycker jag är värt att nämna. Och ja, men, tar vi även liksom in Mbeumos pris på 6,8 i liksom ekvationen samt att han är en talisman som har spelat mer eller mindre varenda minut. Så han känns ju oerhört fin inför decemberschemat, eller hur?
Ja, det är det. Det är blanken i 18 som man ska lägga till då. Men annars där omkring så är det matcher som passar oerhört bra. Det är Arsenal nu i Game Week 13. Jag var inne på det att kanske kliva dit redan nu. Jag tror att det kommer vara ett populärt byte om vi får info om att Bowen är borta ett tag. Att många går Bowen till Mbeumo. Jag tror även att det kan vara ett byte som många gör om man har lite pengar på banken och man sitter med Mitoma, att man går till Mbeumo. Så att det är som sagt Arsenal i 13 och sen är det Luton, Brighton, Sheffield United, Aston Villa, och det är Villa hemma för Brentford, och vi vet att Villas borta statistik har varit rätt dålig. Sen så är blanken i 18, men sen fortsätter det fina spelschemat i alla fall tre game weeks, och det är även där vi förväntar oss att det skulle kunna trilla in en dubbel, även om den ena matchen i dubben då är mot Manchester City. Så ja, en dubbel är en dubbel, och en dubbel för en straffskytt som Mbeumo är inte alls så tokig. Så att en gubbe att gå på. Sen försvinner han väl iväg för afrikanska mästerskapen, så att det kommer ju vara en gubbe man sen kliver av när spelschemat vänder för Brentford i slutet av januari där. Men då är väl dessutom Ivan Toney tillbaka, så då kommer man få bilda sig en helt ny bild om Mbeumo som FPL-alternativ. Men fram tills dess så jag älskar honom, och som sagt, han är med i den här mittfältsexan som jag har pratat om, och det är kanske dit jag kommer gå då, eller det är dit jag kommer gå om vi får information om att Bowen kan bli borta ett tag.
Yes, Salah behöver inte säga så mycket om, vi vet att han är bra, de har fortsatt bra matcher, så att där sitter man ju riktigt bra på det. Tre på listan är Son, 3,4. Skiljer en del upp till Salas 4,7 i goal involvement. Och sen kan jag dra hela listan. Det är ganska tajt, men jag tycker det finns många intressanta spelare att diskutera här. Men från fjärde plats till femtonde så hittar vi Son, Palmer, Wang i Wolves, Ward-Prowse, Diaby, Bowen, Foden, Zuzek, McNeil, Doucouré, Richarlison, Saka och Bruno Fernandes. Vad säger du om den här skaran spelare som jag rabblar upp? Vilka tycker du känns mest intressanta?
Ja, men jag har ju varit inne på min mittfältsexa. Och det är ju Mbeumo, Salason som ligger i topp tre. Palmer som ligger på fjärde platsen. Bowen som ligger på åttonde plats. Då. Och är det någon som inte är med här?
Saka är väl med, tänker jag.
Ja, precis. Saka också på 14. Det är ju de jag har pratat om. Och men tycker också att det liksom är fortsatt de som är intressanta. Intressant att höra att Wang ligger med där uppe. Sen tycker jag att det är spännande. Det kommer ju bli en rejäl omställning här när det blir afrikanska mästerskapen och dessutom asiatiska mästerskapen samtidigt. Topp 5-listan så var det väl fyra utav fem som försvinner iväg, som vi förväntar oss, Mbeumo, Salah, Son och Wang. Ja, det kommer göra är ju bara att det kommer frigöras enormt mycket pengar, eftersom att varken Salah eller Son kommer sitta i några byggen byggen just då. Så nej, jag vet inte, då får man bilda sig en ny uppfattning. Jag tror att väldigt många kommer då gå till en Bruno Fernandes i United, som inte alls är populär just nu. Men en spelare som, ja, men, vi pratar talismaner, som spelar 90 vecka efter vecka. Och när pengarna frigörs, så tror jag säkert att liksom, när Salah och sån försvinner, att Bruno kommer leta sig in i väldigt många byggen. Men det är ganska många veckor bort. Men jag är redan där i tankarna lite. Och vi får se lite vad som händer med United fram tills dess också. Annars kan man ju reagera på att liksom Mbeumo och Salah, Son vet vi inte, men vi förväntar oss att han är straffskytt. De är straffskyttar, det är även Palmer. Så att, lite boostade siffror kanske.
Nej, det här är någon penalty, så att ja. det är inte boostat av straffar, ska jag säga. Så att det höjer bara deras potential ännu mer, skulle jag säga.
Absolut. Ja, det är Ward-Prowse då som trumfar Bowen i siffrorna, men det är väl oerhört tajt om emellan, va?
Det är tajt och det är mycket assisthot från Ward-Prowse. Jag känner mig mycket nöjd med att jag satt kvar med honom i bygget här nu. För just nu så har jag liksom ingen panik med att byta ut honom. Så att det känns fint. Jag kan väl ta lite om Saka där. Jag tycker väl, ja, men dels så hade jag ju förväntat mig jag hade velat se bättre siffror från Saka än det här. 14:e plats känns inte liksom tillräckligt bra. Det tror jag det finns en lösning på om Jesus och Ødegaard kommer tillbaka, att Arsenals offensiv blir bättre. Men det som kanske oroar är väl att, kollar vi på listan, så ja, Richarlison han har bara spelat 277 minuter. Sen kommer Saka som liksom topp 15 listan med minst speltid, och det är väl där jag känner lite oro. Arsenal är fortsatt i Champions League, och ja, men det här tajta matchandet, och hur mycket kommer Saka orka spela är väl frågan. Det har ju varit många omgångar där han liksom har haltat ut från matcherna, och det känns som att han verkligen går på knäna rent arbetsmässigt. Så där har jag väl lite frågetecken kring Saka då.
Ja, och det var ju det jag var inne på med Saka. Han hade ju oerhört låga siffror där i, det var väl 3 gameweeks, Chelsea, Sheffield, Newcastle, som var liksom 9, 10, 11. Dessutom spelade han inte gameweek 8. Så det påverkas ju ganska mycket om man kollar senaste 6 gameweeks.
Ja, absolut. Det är klart att han rankar bättre om man liksom justerar för minuterna. Men det är inte så att han är inte i närheten utav en Salah till exempel ändå. Men det är väl den oron som finns då med liksom det tajta matchandet och att det känns som att det är en lite förhöjd risk på honom jämfört med många andra.
Mm. Jag tycker också att man kan stanna upp lite vid Foden. Han verkar ju ha gjort den där platsen ute till höger till sin i City just nu. Det är väl ord man kommer få käka upp. Man vet att Pep kastar om allt när man väl tror att man har förstått någonting. Men om City får den här förväntade dubben i Game Week 20 som är riktigt smaskig, så kommer ju folk börja leta gubbar. Och ja, men han som har hotat ute till höger har ju varit Bernardo Silva tidigare, men han har ju fått flytta in centralt, gjort det väldigt bra där. Vi får se vad som händer när De Bruyne är tillbaka. Men annars värvs ju Doky in, och tror det var tänkt att han skulle vara lite en Mahrez ersättare där ute på högerkanten, men han har ju snarare fått kliva över till vänsterkanten och konkurrera med Grealish. Så att börjar man liksom, det kan vara någonting att börja följa redan nu. Jag tror inte så många som kommer kliva till Foden just nu eller någon annan City-gubbe, men efter blanken och om dubben kommer in, så kommer det vara, jag vet att vi kommer ha liksom punkter om det här i podden inför dubben, liksom vilka City-gubbar ska man gå för, och då måste nog Fodens liksom namn nämnas om man ska kolla på det redan nu. Men som sagt, saker kan ändras ganska snabbt. Men jag tycker det är intressant att följa City och se vart man kan gå. Jag tror att både Foden och Doky kommer vara spelare som kan vara av intresse när vi kommer mot en riktigt fin City-dubbel.
Yes. Jag vet inte om det finns jättemycket mer att säga kring mittfältarna. Jag känner mig ganska klar med listan.
Nej, det hade ju varit mer så här, om det hade varit någon av min när mittfältsexan som inte ens hade varit närheten att vara med på listan. Nej, men då hade man kanske stannat till här lite mer, men det finns ingen anledning till att göra just nu tycker jag.
Nej, det känns ganska klart. Vi drar vidare till anfallarna. Här hittar vi också en oväntad ledare och faktiskt den spelaren som har högst expected goal involvement av alla spelare, inklusive mittfältarna. Och det är Ollie Watkins som toppar listan på 5,8. Och det är ganska klart för en Jackson på 4,4 och en Haaland på 4,0. Vad säger vi här?
Ja, det är ju, han hade väl någon helt sjuk expected goals här i Game Week 12 tror jag. Så att den måste ju vägts upp något. Jag tror den nästan var uppe på 2,0 om jag minns rätt. Så att det är väl med honom. Annars så är ju Villa riktigt bra, framförallt på hemmaplan. Jag har inte kollat så mycket på det, men jag gissar att det följer Watkins också, hans XG, att den är betydligt bättre på hemmaplan än vad den är borta.
Det har jag ingen bra koll på, men något som jag kommer ihåg från förra statistikavsnittet var ju att vi liksom förundrades över Watkins enorma överleverans. Men nu har det lite mer svär, alltså han har fortfarande en överleverans, men nu har han har liksom boostat upp sina expected siffror rätt rejält och fått mindre utdelning, så att jag skulle säga, jag ser ju hellre det här att underliggande är starkt och att han får liksom hyfsat med utdelning än som det var tidigare. Samtidigt så gillar jag liksom, något som jag gillar med Watkins är att han är ju andra fiol bakom Kane i landslaget, så han bränner ju inte ut sig i de här landslagsuppehållen. Nu fick han förvisso starten i sista matchen, men han spelade 60 minuter tror jag. Så att han kommer alltid tillbaka utvilad och redo att köra. Och Villas spelschema är väl lite sämre, men som nu liksom Spurs borta, det ser ut, det känns som en match där Watkins kan leverera. Får jag alla bara liksom, jag är lite rädd för den matchen, för jag är rädd för att Spurs försvar alldeles för svagt för tillfället.
Ja, det väl, jag tror man måste ha med sig där vilket ben man vill stå på. Både Spurs och Villa kommer förmodligen spela med ganska höga backlinjer och det passar ju bådas anfallare i form av Son och Watkins, så absolut. Samtidigt, Villas bortaform är helt vidrig, så att det är, de har dubbla bortamatcher nu mot Spurs i 13 och Bournemouth i 14. Sen har de ju två hemmamatcher, men det är ju tuffast möjliga motstånd mot City och Arsenal. Och sen är Brentford borta 17, så spelschemat är ju sådär om man väljer att tro på den här sanningen om att liksom borta spelet inte alls fungerar. Och jag gick in och kollade bara hur XG-siffrorna såg ut för Watkins hemma kontra borta, och ja, men som jag var inne på, Fulham nu senast hade han 1,91 i XG, alltså inte expected goal involvement utan bara mål. Och sen är det liksom 0,30 borta mot Forest, det är 0,79 hemma mot Luton, det är 0,60 hemma mot West Ham, det är 0,31 borta mot Wolves, det är 0,81 hemma mot Brighton. Så att kollar man så där, det är verkligen tydligt, och det här följer hela säsongen, att borta så är en riktigt, riktigt svaga XG-siffror på Watkins, och hemma är de riktigt, riktigt bra. Det är Game Week 3 mot Burnley som hade en XG-siffra på 0,78 då. Men annars så är det väldigt, väldigt svaga XG-siffror. Jag tror 0,3 är väl det högsta han kommer upp i annars.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, nej, jag gillar ändå de här två bortamatcherna som de har nu. Mm. Och jag hade jag suttit med dem hade jag absolut suttit kvar. Och sen ja, men hemmamatcherna mot City och Arsenal. Liksom, är det någon som ska leverera poäng i dem så kommer det vara Watkins. Jag hade varit mycket tryggare med att sitta med Watkins än deras mittfältare för de här matcherna.
Yes. Ja, nej, men det håller jag med om. Jag sitter ju med honom i mitt bygge. Jag kollar inte på att byta ut honom. Jag bytte ju ut Matt Cash. Jag tror att folk kommer börja byta ut lite villa tillgångar. Men är det någon man håller kvar i så är det ju Watkins, skulle jag säga. Och speciellt om man har liksom gått på honom. Vi har fått en del värdeökningar på honom. Och det kan mycket väl vara så att Watkins är en spelare man liksom håller i handen hela säsongen faktiskt, om Villa fortsätter leverera och kanske dessutom kan få till sitt bortaspel lite bättre än vad de hittills har fått.
Yes, sen tycker jag väl som Jackson, han kom ju två på listan. Jag tror att det var väldigt boostat av när de mötte Spurs, för Spurs spelade liksom den sjukaste taktiken någonsin när de var ner på 9 man, så den matchen tror jag drog upp lite, men det finns väl frågetecken kring Jackson ändå som alternativ med tanke på att Nkunku är på väg tillbaka. Det finns många bra spelare offensivt där. Kommer han få fortsatt förtroende eller inte? Vi vet inte helt enkelt.
2,77 hade han i XG mot Spurs.
Ja, exakt. Så han hade ju varit liksom en av de här medelmåttorna längre ner på listan utan den matchen. Haaland, vi vet att han är bra. Jag har inga planer på att byta ut honom här. Det ska nog till en skada. Och jag tror inte att det är en skada han har just nu, utan jag tror att det är en försiktighetsåtgärd. Sen tänker jag inte nämna ner till 15, men jag kommer gå vidare här bakom Haaland då. Och det är ett litet hopp ner till Solanke på fjärde plats, 3,2. Nunez 3. Isak 2,7. Calvert-Lewin 2,3. Höjlund, Julian Alvarez, Mopay 2,2 allihopa. Den här liksom list bakom topp 3, har du något intresse där överhuvudtaget?
Ja, men alltså intresse. Jag sitter ju med Haaland och Watkins, så jag kommer inte ha en tredje anfallare som är någon annan än Cameron Archer. Så att av den anledningen så lockar de inte mig speciellt mycket. Men jag förstår ju för dig till exempel som sitter med Haaland och Alvarez, och du börjar bli lite sådär osäker kring Alvarez att du kollar. Och då liksom Solankes siffror i kombination med Bournemouths fina spelschema, ja, men det är klart att det lockar. Men även som sagt Darwin Nunez tycker jag är en spelare som, ja, frustrerande att äga, absolut, men ändå väldigt, väldigt intressant. Ja, men nu är det en jättetuff match såklart borta mot City, dessutom efter ett landslagsuppehåll. Så sitter man inte med Nunez nu så plockar man inte in honom till Game Week 13. Men jag tror ju, jag har varit inne på det tidigare, jag tror att Darwin ingår i liksom Klopps första uppställning. Och 14, 15, 16, Fulham, Sheffield, Palace, United hemma på Anfield, Game Week 17 dessutom. Ja, Darwin Nunez ser han som en kanongubbe att sitta på där. Så Darwin Nunez tycker jag också är intressant. Han får liksom inte plats i mitt lag. Jag kommer inte spela med 3 anfallare kopplat till hur många fina mittfältare det är. Så att det är väl det. Och sen så tycker jag att det som är intressant, det är ju att kolla med spelare med ändå relativt högt ägarandel. Och det är ju Julian Alvarez då som man kan kika mot och försöka utläsa. Om man vill kolla på statistiken, om man är orolig för att KDB kommer tillbaka, vad kommer hans roll bli och sådär. Kommer hans speltid sjunka tillbaka? För det som jag har sagt tidigare, förut har vi alltid letat efter City-gubbar där vi kan vara trygga med rätt så liksom offensiva gubbar som får mycket speltid. Och nu har vi haft Julian Alvarez som har spelat oerhört mycket, tagit i stort sett alla fasta situationer. Det låter som en no-brainer. Samtidigt så har han frustrerat en del och inte kommit iväg med så mycket returns. Och du som har suttit med honom ja, men sitter ju och kollar på att byta ut honom nu. Så att ja, där behöver man ju liksom, har man honom behöver man bilda sig en uppfattning om man ska sitta kvar och avvakta eller om man ska gå därifrån och i så fall vart.
Ja, nej, för mig är det både dels oron vad som händer när De Bruyne kommer tillbaka samt blanken i 18 som jag kikar på. Så att för mig är han ett prioriterat byte. Och jag hade gärna liksom gått till Watkins. Får se om det blir vägen. Men annars så tycker jag att Solanke som han kommer, han är liksom en talisman i ett sämre lag som har fina matcher i ett tajt spelschema. Jag tror att det kommer bli bra. Och därav är den vägen möjlig, absolut.
Ja, och Solanke straffskytt förväntar vi oss väl, även om Bournemouth inte fick en enda straff förra säsongen och inte har fått någon hittills i år heller.
Nej, men han bör väl ta dem. Mm. Sen, ja, det är klart att liksom Nunez och Isak finns ju där i periferin för mig också. Nunez kanske lite mer än Isak just nu. Men jag tycker det är imponerande vad Isak levererar. Han har spelat 200 minuter, levererat 2,7 i expected goal involvement. Och det liksom rankar honom bäst av alla forwards som har någorlunda speltid sett till antal minuter per förväntad målinblandning. Så att det är klart att det finns ett case för att han är intressant, men jag är inte där i tanken än.
Nej, nu har han ju missat de tre senaste matcherna. Han spelade 20 minuter i Game Week 9 mot Palace. Men innan dess så hade han ju 1,6 i XG mot West Ham borta och 1,86 i XG hemma mot Burnley. Så att det är ju det som boostar upp de här siffrorna. Och det är ju alltså, det är inget emot honom. Det är snarare tvärtom att när han har spelat och fått 90 minuter så har han gjort det jäkligt bra.
Höjlen var ju någon jag kollade på, men nu liksom med hans skada så kommer jag nog inte gå den vägen heller.
Nej, det tycker jag inte att du ska heller.
Nej. Toppen. Jag tror att det var det med statistiken någon gången för den här gången.
Yes. Ja, men tack för det. Vi ska rikta ett stort tack till våra partners och dessutom påminna alla att det är väl ingen som missar. Man får massa sms och man får mail från alla möjliga kundklubbar, men det är Black Week. Så både hos Nakata.se, hos Unisport Store, Superclub så går det att göra riktigt bra deals just nu. In där om ni inte redan har gjort det. Vi kör väl ingen Black Week på FBL, svenska FBL-podden Merchant via netshirt.se, men den kan man ändå gå in och kika på, tycker jag. Kanske en fin julklapp till någon FBL-rival, vad vet jag. Stort tack även till Glenn Sportsbar och till reducering.se. Jag kämpar ju på där i reducerings-SM och det blev lite pengar här i landslagsuppehållet. Vi valde ju att inte skicka in ett andelsspel i FBL-podden andelsspel, men jag fick in lite pengar. Vi körde lite trav där istället. Men nu till helgen kommer det ju ut nytt andelsspel där tillsammans med reducering. Vi ska gå till veckans rekommendationer, Stefan, och vi börjar i försvarsled och jag skrattar lite här för att det är inte lätt att hitta bra försvarsrekar. Och jag kommer med tre stycken, men jag känner samtidigt att alltså om man inte har rejäla problem med försvaret så är det nästan bättre att bara sitta med dem man har. De rekar jag kommer med är i alla fall lite som jag själv har gått mot. Dubbelt Arsenal, Saliba och Gabriel. Och följt utav Ait Nouri som jag faktiskt hade med innan vi gick igenom statistiken. Men egentligen bara fick det bekräftat där. Och det är för jag tycker att han är men kanske den bästa gubben i den priskategorin just nu. Så Wolves spelschema, helt okej. Och som sagt, det är många som söker de här billigare spelarna. Det är klart, jag tycker Saliba är väl kanske den spelaren man först och främst vill gå till utav de här rekarna. Men det är en annan peng jämfört med Ait Nouri. Så att Saliba, Gabriel, Ait Nouri blir det från min sida.
Yes, Saliba finns med i min reka också. Men sen har jag dragit chansningen på Reece James. Kanske lite tidigt på den. Ingen drömmatch här. Men jag skulle inte heller bli förvånad om ett formtoppat Chelsea kan göra det bra mot Newcastle som har oerhörda skadeproblem. Och vi får väl se om Isak är redo för starten. Annars så kommer det vara ett Newcastle som inte kommer ha en renodlad anfallare till start. Och sista gubben får bli Gueye. Förvisso bara 3 bra matcher här. Kortsiktig lösning, men jag hittar inte så mycket annat i försvarslistan helt enkelt. Så det får bli mina 3.
Yes. Spännande. Mittfältet däremot är lite lättare att hitta bra rekar. Stefan, vill du fortsätta där på en gång?
Ja, nej, men Mbeumo är självskriven i reken redan här. Sen gillar jag Saka och hoppas att han håller sig skadefri och hoppas framförallt att Arsenals offensiv blir bättre om Jesus nu är redo efter landslagsuppehållet. Får väl se där vad som händer i natt, men vi har inte riktigt den informationen när vi spelar in. Och sen som sista gubbe så har jag tryckt in Palmer. Jag tycker han är liksom ett gjutet val sett till vilket värde han bidrar med. Och jag kommer köpa Palmer tills motsatsen bevisas om en Kunko tillbaka och liknande. Jag tror att han behåller sina straffar och jag har svårt att se hur man bänkar en sån spelare. Man betalar ganska bra med pengar för honom för att få honom från City. Han har gjort det superbra. Jag tror att han blir kvar i den där startelvan på sikt också.
Mm. Ja, nej, jag kan bara instämma och det gör jag ju bäst med att komma med mina rekare. Jag går ju också till Mbeumo och har ju redan flaggat att det kanske är det bytet som jag gör om vi nu får info om att Bowen är borta. Får vi info om att Bowen är redo så skulle han ju såklart in i reken, men jag kan inte riktigt ta med honom heller. Palmer tycker jag är liksom lika solklar rek som Mbeumo. Och då kanske vissa säger att ja, men spelschemat har inte riktigt vänt än. Men jag skulle vilja säga att det typ har gjort det. Kanske efter den här St. James's mot Newcastle är aldrig enkel. Men sen, alltså som en offensiv spelare som ska möta Brighton hemma på Stamford Bridge. Och därefter ett United som inte alls ser bra ut. Jo, det är bra matcher för en spelare som Palmer. Får vi se, jag tycker att det är stökigt. Nu är jag så här i valet och kvalet. Jag gjorde ju... Jag spelar ju Archer i Game Week 12 och bänkade en Semikas och missade massa poäng. Nu är jag valt kvalt om jag ska spela en Archer hemma mot Bournemouth och bänka en Palmer bort Newcastle. Men det är svårt med straffskytten då. Poängen kan komma var som helst. Så att just nu sitter Archer på bänken. Palmer får i alla fall reken tillsammans med Mbeumo. Och sen sista platsen. Han är inte med i min mittfält 6, jag vet inte varför. Men jag tycker att det är en rolig pant om det är någon som vill göra det. Gillar Palmer, men med fina spelschemat för Chelsea och för deras offensiva gubbar. Kasta in en Raheem Sterling där. Vad säger du om det, Stefan?
Nej, men jag var inne på honom lite förra gången jag var med och podda. Och gillade honom som pant. Så att, jag tycker det är ett spännande val. Och det kan mycket väl falla väl ut.
Mm. På anfallssidan så har jag gått på Big Dom Solanke. Fina matcher för Bournemouth och liksom en priskategori dit de flesta kan nå. Och sen så har jag inte Watkins utan jag har Darwin Nunez. Som sagt, jag tror jag hade inte bytt in Darwin Nunez just den här veckan, men jag gillar verkligen matcherna som kommer här efter. Så därför har han fått tagit plats. Watkins har suttit som en rek så länge hos mig. Och jag tror att antingen har man suttit med Watkins en längre tid och liksom käkat liksom de här price risen som har kommit. Har man inte haft honom, nu pratar du om att gå dit, Stefan. Men jag tror att folk antingen har väldigt svårt att gå dit. Alternativt så vet jag inte om det riktigt är liksom värt de extra pengarna jämfört med en Darwin Nunez just nu. Lockas såklart av Isak i och med att Wilson är borta. Men är alldeles för osäker kopplat till Newcastle och hur de kommer stå pall för det här tuffa schemat. Jag gissar att Watkins ligger på din plats där.
Ja, men Watkins och Solanke, det är de två jag står och väljer mellan. Och det är även de två som är mina rekar. Så där var det lite lättare att välja med tanke på att jag har kikat väldigt mycket på att byta ut Julian Alvarez. Jag har väl lite FOMO för Watkins eventuellt. Men det är även liksom, jag ser inte, som du var inne på, han kanske man ska ha resten av säsongen. Någon gång måste jag dra plåstret, så Men det hänger lite på Bowen eller inte Bowen på mittfältet.
Ja, jag förstår det. Ett stort tack ska vi rikta till alla våra patrons. Patreon blir man på patreon.com/svenskafpl. Och där kan man stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Man får tillgång till Messenger-tråd där man helt enkelt kan ställa frågor antingen till oss i podden eller våra initierade andra patrons där man kan bolla frågor om man vill det. Annars kanske man bara vill ha ett forum att kunna hänga på och kolla en match och sitta och skriva lite i, man gillar banter eller vad det nu må vara. Dessutom så har man ju förstahandsinformationen, så fort vi släpper något event eller någon resa eller sådär, så har alltid våra patrons förtur där, och lite utlottningar och Discord-sändningar. Och det lär väl bli en del Discord-sändningar här i december, tänker jag, när vi kanske inte kommer släppa två poddavsnitt i veckan, men där det nästan är två gameweeks lite hela tiden. Och då kanske vi kör lite mer Discord-sändningar, kanske någon Facebook Live som vi öppnar upp också. Så in och stötta oss, patreon.com/svenskafpl. Stefan, vi står inför en kaptensdiskussion för Game Week 13 där, men det är en del som är väldigt tydliga med att man sätter inte binden i tidiga lördagsmatchen. Nu har vi Haaland mot Salah som brukar vara grabbarna vi kollar mot när vi ska sätta bindlar, som möter varandra den tidiga matchen. Och det finns väl anledningar till att liksom inte sätta bindlar där, antingen för att man inte vill förstöra helgen, men också för att lagen kanske inte är riktigt lika redo som de är senare. Dels för man kommer tillbaka sent från landslagsuppehåll, men det kan även vara liksom spelare runt omkring en som kommer tillbaka sent, och det brukar inte riktigt vara samma fart på de här tidiga matcherna som kvällsmatcher. Jag sa det att jag har binden just nu på Haaland, men det finns ju alternativ den här veckan, och kanske framförallt i Spurs Villa, både Son och en Watkins som faktiskt skulle kunna vara där för en kaptensbinder. Hur resonerar du kring binden i Game Week 13?
Ja, jag gillar Haaland mer än Salah, fast min bindel sitter på Son. Så att det är väl mer lite så här att ska jag gå från Haaland eller Salah någon gång, så är det nog den här veckan. Lite så här tidiga matchen, man får vänta, man har kvar sin kapten till på söndag där, och jag tror att det kan bli bra. Så att jag kommer köpa Son.
Och du är helt fast där.
Ja, nej, men nu har jag redan bestämt mig för det, så att jag ser inte vad som skulle kunna liksom ändra på det. Jag har svårt att se, jag håller väl liksom City som lite favorit mot Liverpool, men den där matchen känns som att den kan gå precis hur som helst.
Jag tror Liverpool har ett oerhört svagt liksom borta facit mot City, framförallt i ligan, och jag tror att det bara kommer fortsätta. Sen så lär det inte vara någon asfaltering eller så, men City gör väl säkert två mål i den här matchen, och det är väl inte omöjligt att Haaland är inblandad i båda. Son är ju ett jättebra alternativ. Han har min vicebindel just nu, och jag tror det kommer hamna. Jag är inte lika fast i att det blir Haaland. Jag skulle kunna svänga tillbaka till Son. Det orosmoln jag känner kring Son, det är väl liksom avsaknaden av Madison. Hur mycket kommer det påverka Sons liksom utdelning, och liksom Madison har ju varit en fin liksom feeder till honom. Är det någonting som oroar dig? Jag gissar att du gärna hade sett Madison med i den här matchen.
Ja, verkligen, verkligen. Så är det ju. Jag vet inte. Jag har bara någon känsla av att Son gör mål, och sen får vi se om det det räcker för att matcha en Haaland. Salah finns faktiskt inte i tanken för egen del för den här matchen.
Nej, jag håller med. Salah är inte ens nära för mig. Och det är väl därför han kommer ta mest poäng av dem allihopa. Son är fin. Hur ser du? Är det bortaformen du är rädd för kring Watkins? Eller skulle han kunna blanda sig i också? Vi pratade om det att ska Spurs spela den där höga backlinjen. Det passar inte svindåligt för en spelare som Watkins.
Nej, men jag tror ju på Watkins, så att han är väl också en rolig pant om man har bättre känsla för honom. Det känns mycket väl som att det kan både bli ett och två mål om det vill så väl för Watkins i den matchen. Alltså jag imponeras inte utav, nu har vi inte Spurs liksom. Jag har bara sett dem en match och du såg ju den lite mer noggrant än jag. Men de torskade ju den och släppte in två mål mot Wolves. Så att även om det var sena mål så säger det väl någonting. Då. Jag tror de torskade väl expected-siffrorna också. Nej, jag tror inte deras försvar är inte bra. Men framförallt nu när både Romero och Van der Ven är borta.
Nej, de var inte bra mot Wolves. Och inte deras offensiv heller, skulle jag vilja säga. Jag går in och bara kollar Sons siffror från den matchen. Så hade han expected goal involvement på 0-17. Och det vill man nog ha upp lite grann mot ett motstånd som Wolves. Även om det är på bortaplan.
Ja.
Men det är en ny match. Och som sagt, ska Aston Villa vara så usla borta som de har varit den här säsongen, ja, men då kan det mycket väl vara ett bra alternativ. Och som sagt, jag har inte låst min bindel på något sätt. Den kan mycket väl hamna på sån. Men det är däremellan det står. Det som är liksom på något sätt spökar, det är väl liksom, alltså, det här med Haaland. Och även om jag tror att han kommer komma till spel, är det någonting så att man spelar på smärtstillande? Kan det vara någonting sånt? Jag tror ju att det är de absolut beredda att göra för en sån här match. Och kan det vara något som påverkar honom? Jag vet inte om jag överanalyserar allt för mycket. Sen är det här med Haaland. Jag har ju sagt det när han mötte United också. Jag tror att det är de här matcherna han brinner för. Så jag tror han kommer liksom komma ut frustande och vara inställd på att få liksom avgöra de här stora matcherna.
Ja.
Sen så har det liksom, det har smygits lite om det under veckan tycker jag på Twitter och så, att folk som har kikat mot Bowen Bindel och så, får vi liksom information att Bowen är spelklar och kommer starta borta mot Burnley. Så ja, förstår jag att liksom folk kan vilja sticka ut och gå dit. För mig, det är inte den människor jag är. Jag gillar matchen och skulle jättegärna ha Bowen till start där. Men nej, jag tycker också att det är extra skönt att ha Binder på en straffskytt. Och jag förväntar mig inte Bowen ta straffarna i West Ham.
Nej.
Vi går vidare med lyssnarfrågor. Och vi har fått en fråga från vår käre Olle Hultqvist. Han är på jakt efter talismaner. Vi pratade en hel del om det i förra veckans avsnitt. Han undrar om det är någon spelare som har glömts bort. Finns det några talismaner som överhypas och vill att vi ska väga in parametrar som form, pris, schema och Europaspel och sådär. Är det någon spelare som du vill lyfta upp? Där en spelare vi inte har pratat någonting om i dagens avsnitt, då vi ändå har pratat en hel del mittfält, där det är ju en S. När vi kollar statistiken så var inte han med där, men han har ju varit skadad en del här och är nu tillbaka. Men om man kollar senaste 6 så borde det ha påverkat honom en del, va?
Ja, absolut. Det är väl mer liksom hur kortsiktig man har råd att vara med Esse som har, ja, med 3 bra matcher och sen blir det lite tuffare. Det är väl lite så jag känner med honom som talisman.
Annars är det ju någon som tar en hel del fast situationer och liksom kopplat till statistiken senaste 6, ja, men då har han liksom spelat 0 minuter i 3 utav dem och 32 minuter i 1 utav dem. Så att nu är han tillbaka. Han hade en expected goal involvement på 0.92 nu här senast i game week 12. Så att det är ju en spelare man kan gå till. Och sitter man som jag med 2 fria byten, man har inte så mycket att göra, så kan man ju göra ett byte där. Men och liksom ändå sen ha två fria och kunna vara lite mer kortsiktig. För jag tror ju, om man kollar liksom kommande tre matcher, att SC har ganska goda chanser att leverera bra poäng nu. Luton borta, West Ham borta och Bournemouth femma. Så att det skulle kunna vara en gubbe att gå till. Samtidigt, ja, pratar man talismaner så kanske det inte är kortsiktigt man kollar nu, utan man vill ha över en längre tid. Och då, ja, men har vi nämnt några utav dem, men Solanke är ju en på forwardsidan. Mboemo på mittfältsidan, som dit jag är väldigt liksom sugen. På försvarssidan lite lurigare tycker jag, men där kan man ju liksom väga upp det när man sitter och jämför om man, det är värt att betala upp pengarna för Saliba kontra Gabriel. Det är väl någonting man kan nämna.
Ja, verkligen. Men jag framförallt så gillar jag ju mittfältet med liksom Mboemo, Alasson. Topp tre på statistiken och supertalismaner allihopa. Sen kanske de redan sitter i bygget. Bowen är ju en talisman, så där är ju väldigt intressant att höra på nyhetsfronten. Och Watkins är en talisman på forwardsidan. Så det finns många sådana fina gubbar att sitta på här i december.
Yes. Fernando Torres Lovers är inne och letar mittfältare just. Han vill ha en naturlig ersättare till Mitoma. Han har 0,0 på banken. Ska man offra försvaret helt för att komma upp i en Mboemo? Annars har han själv kikat på Palmer, Gordon, Esse och även Bernardo Silva. Och jag vet inte vad du säger, Stefan, men nu kopplat till statistiken också. Men Palmer, Chelseas spelschema, både du och jag rekar honom. Jag tycker det är ett perfekt läge att frigöra lite pengar och dessutom hoppa på Palmer-tåget.
Ja, Palmer absolut. Sen är det ingen stor uppoffring med att få in Mboemo. Sen, jag vet inte om det innebär minus 4, då tar det emot lite mer. Men det är 0-3 skillnad. Jag vet inte hur mycket man kan förstöra hela försvaret med 0-3 besparing någonstans. Så det tycker jag väl är ett alternativ också.
Absolut. Alexander Jakobo, vad tror vi om Brennan Johnson? Han ägs i skrivande stund bara av 0,4%. Han kostar bara 5,8 och lär vara startelva spelare i ett offensivt Spurs. Tittar vi åt hans håll eller tror vi helt på andra spelare runt den prisklassen som kan vara attraktiva?
Jag har inte kikat så mycket ditåt. Nu har jag lite dålig koll, ska jag erkänna, på hur länge Richarlison blir borta.
Det lät väl som att han skulle vara borta ett tag, tyckte jag.
Det står att han är expected back 7 december.
Ja, det är inte så långt fram.
Nej, det är om två matcher. Så nej, jag hade väl, det bara förhöjer ju osäkerheten där kring Brennan Johnson. Jag tycker det finns mycket bättre alternativ på mittfältet faktiskt.
Ja, alltså som sagt, en billigare spelare är ju Cole Palmer. Och jag gillar ju han betydligt bättre.
Ja.
David Karlsson, hur ska man tänka kring högprofilerande spelare som är relativt snart kan tänkas göra comeback? Och då tänker jag främst på Kevin De Bruyne, Nkunku och Tony. Och vi kan väl ta dem i ordning. Stefan, Kevin De Bruyne, jag tänker ju att han som vanligt är för högt prisad. Väldigt svårt att få in i ett bygge. Trots att han nu har varit liksom skadad länge och så har han ju liksom inte stuckit på något sätt i pris. Men han kostar ändå 10,2 och ja, dessutom varit borta en längre tid. Jag antar att Pep vill få in han och få upp liksom lite minuter i han, men det kommer ändå vara försiktigt och man vill framförallt ta honom fin och redo för viktiga Champions League-matcher här längre fram.
Ja, nej, det är bara att vänta och se. Men däremot så kan vi ju liksom, du var inne på det tidigare med att många mittfältare försvinner. Det kan ju vara liksom läget att plocka in De Bruyne när Salah försvinner, när Son försvinner. Och vi har sett att han har börjat leverera. Innan det så har jag ingen tanke på De Bruyne alls.
Har han kommit tillbaka då och gjort det bra, så sitter ju City med ett fint spelschema när afrikanska drar igång. Och då kanske man går dit, och dessutom kan han då vara någon form av placeholder, för jag gissar att sen när Salah kommer tillbaka så kommer man förmodligen vilja få in honom ganska snabbt igen. Och det är ju svårt om man har spritt pengarna allt för mycket och bara sitter med ett gäng mittfältare som kostar runt 8 miljoner eller sådär, utan det är skönt att ha någon då som är lite dyrare, och De Bruyne skulle kunna vara en sån gubbe. Men just nu ägnar min hjärna alltså 0% kapacitet kring Kevin De Bruyne, utan när han kommer tillbaka, jag ska absolut inte hoppa på först av alla där, göra några bra matcher, ja, då gör han det och ger poäng åt vissa som vågar chansa tidigt, men jag tror att vi kommer kunna se något inhopp, och sen så kommer han kanske få någon start och bytas ut ganska tidigt och sådär. Jag skulle tro att Pep kommer vara försiktig med honom, det är min känsla.
De har ju dessutom blanken där i 18. Så att, ja. Men däremot liksom mot dubben, då kan han ju ha blivit intressant.
Ja, samtidigt är det då en spelare som kommer spela båda matcherna när det är så här kort emellan. Jag vet inte. Men jag går vidare då. Nkunku, ja, han ska ju vara väldigt nära återkomst. Men samma här. För mig... Jag kommer inte vara först på bollen här. Chelseas schema finns ju där, och därför skulle man kunna gå dit. Men jag är sällan först på sådana spelare. Och som anfallare, för mig ska han då konkurrera med Haaland eller Watkins just nu. Jag vill se lite då hur Chelsea kommer se ut, hur Nkunku kommer se ut, hur försiktig kommer Pochettino vara med han, kommer han liksom spela hela tiden, vilken roll kommer han få, kommer han få den centrala anfallsrollen, eller ska han tryckas ut på vänsterkanten, eller ska han spela tia? Det finns väldigt mycket frågetecken där, och jag känner att jag gärna ser Chelsea några matcher. Sen får man ju se, det där kan ju omvärderas väldigt snabbt. Kommer han tillbaka, ser superfin ut och bara Chelsea flyger och han vräker in poäng, ja, men då kanske man kliver dit tidigare. Men min spontana tanke är att jag förmodligen inte kommer kliva dit supersnabbt, och därför kolla snarare mot att kanske komma in i Chelsea defensiven på något sätt, och det är svårt att hitta bra defensiva alternativ. Jag har redan Palmer, eventuellt en pant på Sterling. Så är väl mina tankar kring Nkunku. Hur går det för dig?
Ja, nej, det är ju fel liksom att komma tillbaka efter 3 månaders skadefrånvaro in i det här schemat. Det är väl så jag känner med både De Bruyne och Nkunku. Att de kommer inte spela varenda gameweek, och då kan jag sitta och kolla om de ser bra ut eller inte, och bestämma om jag ska ha dem i vår istället.
Och sist då, kanske den som är minst intressant, eftersom vi vet att han kommer absolut inte spela den här sidan året, det är Ivan Toney.
Ja, nej. Det är ett problem för längre fram.
Det är många, alltså som sagt, det är bara en dryg, eller liksom 1,5 månad tills han är in contention. Men det är en jäkla massa game weeks fram tills dess, och det kan ha hänt både det ena och det andra i skade och formsituation och vilka anfallare man vill gå mot. Och det får man utvärdera när det drar igång. Sen vet inte jag, alltså det är väl ingen som har koll förutom Brentfords liksom tränarstab och spelare hur Toney ser ut och i sin form och matchform och sånt.
Nej, precis. Han har inte spelat match då sen i maj eller vad det var när han blev avstängd.
Bra, Patrik Andersson då, han har lite skavanker här och där, tittar antingen på att byta ut Ferguson till Alvarez Nkunku. Det är för tidigt att gå till Nkunku skulle jag vilja säga. Och Douglas
Luiz. Kolla på Solanke istället.
Ja, precis. Eller Douglas Luiz till Mbeumo eller Cole Palmer. antingen det eller bara hålla ut och spara bytet. Vad hade ni gjort? Ja, men jag förstår ju att man, alltså Ferguson hade bytt ut med hans skadehistorik. Douglas Luiz hade jag i så fall, det är inte lika stort problem, samtidigt som man lockas utav att gå mot Mbeumo eller Cole Palmer för det är bra spelare. Men jag hade nog liksom agerat på den största problemspelaren jag sitter med, och det är Ferguson. Så Ferguson till Solanke som du är inne på, det gillar jag nog mer än Alvarez och Nkunku som han själv nämner.
Mm, jag gillar också det mer.
Och sen så göra Douglas Luiz till Cole Palmer, det kommer du kunna göra sen i alla fall. Det är liksom inte prioriterat att göra just nu till Newcastle borta ändå.
Nej.
Jan Karlström då, Stefan, han undrar om det är all in på Liverpool nästa vecka och syftar väl då till Liverpools fina spelschema. Och sen undrar han, hur gör man med Everton nu? Jag vet inte om man tänker på poängavdrag. Jag tycker inte att det påverkar så mycket. Jag tror att det är inte så många som sitter investerade i Everton. Men Everton har ju gjort det helt okej. Men jag ser ingen anledning att liksom springa till Everton. Är det så att man har Everton-spelare, ser jag ingen anledning att fly därifrån heller.
Nej, de har ju väldigt tuffa matcher. De har ju United, Newcastle, Chelsea, Tottenham kommande sex här. Så att... Och poängavdraget var väl rätt säsong, för att vi har många dåliga lag och jag tror att de kommer klara sig kvar ändå faktiskt.
Ja, de har en god chans. Gällande Liverpool då, är det all in på dem efter nästa vecka?
Nej, inte för egen del. Men du bollade ju upp Darwin Núñez som ett alternativ offensivt. Det är väl kanske framförallt offensivt som jag tycker att det finns intresse. Alltså så här, har man inte redan gått på Semika så tycker jag att det är fel läge att göra det nu. Med tanke på att Robertson kanske är tillbaka om några veckor. Och då kommer det bara vara ett byte till som man måste göra. Så att, nej, jag tycker att uppdubblingen absolut, upptrippling nej.
Christian Hansen sitter kvar med Son och gallrar ut villatillgångar såsom Cash, Davy, Watkins, eller byta ut Son mot Bowen och sitta kvar med Villa en vecka till. Och då får vi väl säga det att den här frågan kom ju förmodligen antingen innan Bowen-informationen eller så hade Christian bara inte koll på det. Och där får man ju följa, är det så att Bowen är fit for fight så är väl Son till Bowen ett okej byte. Samtidigt så har vi väl liksom bollat upp att Son mycket väl kan vara en av de bästa kaptensalternativen för den här gameweeken. Så ser inte stressen där. Så snarare om man sitter upptripplat i Villa kanske jag hade prioriterat att göra ett byte där. Men inte lämna Watkins. Men Cash skulle man kunna gå ifrån om man har någon försvarare man vill gå till. Och annars Davy. Vet inte om jag skulle vilja sitta och ta upp en mittfältsplats från Villa och dubbla upp deras offensiv. Det är väl tankarna. Jag skulle väl helst vilja byta ut Cash, men där finns det inte så många alternativ. På mitten finns det däremot väldigt många jag vill ha. Då för mig tar inte Davy plats av de fem mittfältsrollen.
Davy till Mbeumo är en no-brainer enligt mig.
Kanske inte den här veckan ändå, eller? Mbeumo mot Arsenal, Davy mot Spurs, men den höga backlinjen borde passa honom också.
Jag tänker ändå att det är ett byte som man vill göra. Så att
om man har två fria menar du?
Kanske. Ja, alltså så här, jag vet inte. Jag tycker att timingmässigt absolut, men det är så här, Mbeumo kan väl ge mål på Arsenal också. Så jag tänker bara att så här, om prismässigt så går det ihop just nu, det kanske inte gör det nästa när vi står inför nästa deadline.
Yes, apropå Bowen och Mbeumo så Frans Hallberg sitter på ett aktivt wildcard och har för tillfället Bowen i truppen, men om skadan nu är värre än befarat som det pratas om, vilka är våra bästa alternativ mot Bowen om man dessutom redan har Mbeumo i wildcardet?
Ja, nej men alltså så här, Mbeumo, Salah, Son, Palmer, de fyra tycker jag ska vara i alla byggen. Och sen ja men så gillar jag Saka också, men där finns det väl liksom lite mer frågetecken liksom kopplat till de andra fyra. Men det kommer vara jobbigt att sitta helt utan Arsenal när de har så pass bra matcher. Så att det är väl därför jag gärna har med Saka i bygget också.
Jag håller med. Vill man gå lite kortsiktigt kan man gå på SC som vi har nämnt. Man kan även panta på en Sterling, tycker jag, som jag hade med i reken.
Ja.
Pontus Lindström, sista frågan då. Vilka backar i priskategorin 4,5 till 5,0 är bäst under de tre kommande omgångarna? Nämn tre gärna. Och här gör han det ju ganska snällt för oss att bara kolla kommande tre, för då tycker jag ju att både Palace och Arsenal är ganska bra vägar att gå.
Ja, verkligen.
Och där har vi ju i Palace, ja men Andersen är ju över 5,0 och han prisar 5,1 nu. Men Mark Way kostar 4,6 till exempel. Tycker jag är ett fullt rimligt alternativ. Det man ska vara medveten om då är ju att det är för tre omgångar. För sen kommer du inte vilja spela honom på ganska många matcher, skulle jag tro. Och så är det för ganska många lag. I Arsenal så har vi ju 5,0 och under. Då är det ju Gabriel för 4,8. Vi har en Zinchenko för 5,0. Stefan, hur ser du på Zinchenko och hans roll?
Nu får vi se vad vi får för information kring White. Han borta, ja. så då spelar ju Zinchenko. Sen är det ju Wolves och Luton som är matcher som är enklare. I de matcherna förväntar jag mig absolut att Zinchenko startar. Det är snarare när vi... Ja, men liksom senare när vi ska möta Villa och Liverpool borta då, och om White är hel då kan jag absolut se att Tomiyasu tar den platsen på vänsterbacken, då han har varit väldigt bra och liksom framförallt är bättre defensivt än vad Zinchenko är. Men just kommande tre så tycker jag att Zinchenko är ett alternativ.
Jag tycker även då att jag skjuter i alla fall in Ait Nouri som ett alternativ. Kommande tre funkar, det är väl som sagt Arsenal borta här i Game Week 14. Men han har å andra sidan lite bättre matcher efter Game Week 15 också än vad till exempel en Mark Way har. Så att passar vi på att skjuta in han också. Är det någon annan du vill lägga till där bland försvararna?
Nej, men det kändes ganska bra, tycker jag.
Bra. I så fall så har vi inte så mycket mer och önskar ett stort lycka till här inför Game Week 13. Och så är vi tillbaka igen nästa vecka, plocka ner Game Week 13 och blicka direkt vidare mot Game Week 14. Ha det bra. Hej då.
Ha det bra. Tja.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.